Kugghjulen, de rör på sig i Asien och i centrum står kanske föga förvånande Kina. Och mycket av fokusen hos oss här har ju legat på Kinas försök att etablera sig som en slags världsspelare när de testar att agera fredsmäklare i Ukraina-kriget eller hamrar fram diplomatiska samtal mellan fiender i Mellanöstern eller fyller fickor på den afrikanska kontinenten med kinesiska valuta. Men Kinas stormaktsambitioner i det egna närområdet i Asien finns ju i allra högsta grad kvar, och det här spända världsläget överlag har fått storspelarna i det här området att välja sida allt tydligare. Du lyssnar på Nyhetspodden. Jag heter Thomas Selén och med mig har jag Niklas Svanström som är chef för Institutet för säkerhet och utvecklingspolitik. Hej Niklas.
God morgon.
Jag tänkte att vi börjar i Taiwan. Taiwan och Kina har ju legat i konflikt med varandra sedan 1949 om huruvida Taiwan är en egen oberoende stat eller bara, som Kina ser det då, en del av Kina som tillfälligt brutits loss i samband med den här kommunistiska revolutionen då. Och antalet länder som globalt erkänner Taiwan som en egen stat, det har minskat stadigt under decennierna och är nu nere i 13 efter att det centralamerikanska landet Honduras nyligen meddelade att man nobbar det diplomatiska samröret med Taiwan och istället går med på Kinas linje. Vad säger du, Niklas? Varför den här plötsliga kappvändningen?
Ja, för det första tror jag att det är ingen plötslig kappvändning direkt, utan det här har varit en ganska långsiktig politik från Kinas sida där man försöker minska det diplomatiska utrymmet för Taiwan internationellt, men även minska deras deltagande i internationella organisationer etc. Så det här handlar ju väldigt mycket för Kina liksom att minimera Taiwans rörelseutrymme. Så det är klart att det finns en ekonomisk aspekt här som Honduras lyft fram. Men sen är det ju också påtryckningar ifrån Kina. Det är klart att Kina har ju varit utövat påtryckningar på alla aktörer som har diplomatiska relationer med Taiwan.
Vad betyder det nog då för Taiwan då, som mister ytterligare ett land som så att säga erkänner dem som stat och bryter de diplomatiska kontakterna?
Alltså det är problematiskt för Taiwan, för att det här betyder ju att deras, alltså som jag är inne på, internationella utrymme minskar, och det betyder att man har mycket mindre att säga till om internationellt. Man tar sig ifrån det här utrymmet och deltar som en politisk aktör. Om det handlar om pandemier eller om det handlar om handel eller vad det nu handlar om, så betyder det här att man blir allt mer isolerad internationellt. Och det här är ju ett problem, för det betyder ju också att Taiwan blir mycket mer utsatt för politiska och potentiellt militära påtryckningar från Kina.
Vad betyder det för Kinas del? Jag har sett här och var att de har stoltserat med den här senaste diplomatiska kontakten ganska ordentligt, i alla fall i egna medier.
Ja, alltså det betyder ju framförallt mycket för Xi Jinping, för att nu han har ju, så att säga, en av hans käpphästar har ju varit Taiwan. Det här är ju ett framsteg då som man kan lyfta fram och säga att det här är ett steg närmare att återinliva Taiwan i moderlandet. Så att på så sätt betyder det ju mycket. Sen ekonomiskt och sådär så betyder det här ganska lite, för det är ju ingen större ekonomisk aktör. Men inhemskt så det är klart att det här kan man sälja inhemskt, och det behöver Xi Jinping just nu eftersom så mycket annat går ganska dåligt i Kina.
Kina har ju under senaste åren blivit mer aggressivt mot Taiwan, inte bara i retorik när man pratar om en återförening med Kina med alla tillgängliga medel, utan även liksom fysiskt då i form av kränkningar av Taiwans luftrum, militär flyg, ökad närvaro och krigsskepp i vattnen i Sydkinesiska havet. Och nu sa du själv här också att Kina har på något sätt försökt bearbeta de här diplomatiska kontakterna som Taiwan har och försökt skära ner på dem. Och folk har ju varit oroliga en längre tid nu för att någonting ska hända från kinesiskt håll. Kan man se allt det här då som någon slags förberedelse för att Kina nu faktiskt förbereder sig för någonting konkret ganska snart?
Ja, men det tycker jag nog att man kan göra. Däremot tror jag inte att det kommer att bli en fullskalig invasion av Taiwan. Är det någonting man har lärt sig i kriget i Ukraina är att små stater kan kämpa väldigt effektivt trots allt. Men jag tror att definitivt att man kan se militära operationer mot öarna Sydkinesiska sjön, öarna i Taiwansundet, och sen så tror jag definitivt att man kommer att se ytterligare provokationer, och man kommer kanske att öva mer på att bojkotta handel med Taiwan etc. Men det här är ingenting nytt, utan det här dök upp på den europeiska agendan egentligen när vi hade en Nancy Pelosi besökte Taiwan
för ett år
precis, och då blev vi varse om det här. Men det här är någonting som har försiggått under väldigt lång tid, att Kina har ökat trycket mer och mer. Och det klassiska här är att man tar två steg framåt och utökar trycket. Sen tar man ett steg tillbaks. Och så säger man att det här gör vi för vi är fredsälskande och vi vill förhandla. Men varje steg man tar så blir det, varje två steg man tar så backar man ju bara ett. Så trycket på Taiwan har radikalt ökat under åtminstone en 10-15 års period.
Kan Taiwan göra någonting för oss att säga, förbereda sig eller motarbeta det här på något vis?
Ja, det, absolut. Och det gör man. Det ena är att man upprustar sin egen militära förmåga. Och det tror jag att man kommer att stärka. Här tittar man också på Ukraina. Vilka vapensystem behöver man? Etc. Och sen, viktigast av allt, det är väl att man stärker alliansen med USA. Eller ja, samarbetet. Det är ju ingen formell allians. För USA är ju instrumentell i det här försvaret. Och kanske också Japan i förlängningen. Och sen utöver det så var man kanske framför allt, det där är det om allting går fel. Men vad man gör kortsiktigt, det är att man stärker det internationella samarbetet, stödet internationellt. Tjeckien har ju skickat en delegation till Taiwan. Man försöker få de här europeiska och internationella aktörerna att signalera till Kina att en militär operation mot Taiwan är oacceptabel. Och vi kommer att stödja Taiwan, kanske inte militärt men ekonomiskt etc. Så det här internationella stödet man söker, det stödet söker man ju mer för att motverka en attack på Taiwan eller militära operationer. Jag tror också där man får, oavsett vad man tycker om Taiwan är ett land eller inte, så tycker jag att det är väl ett ansvar vi har i Europa att stödja Taiwan så att inte det sker en militär lösning, utan vad en lösning man kommer fram till så måste det vara fredlig. Mm.
En extra fråga med att få skjuta in den där då, som gnager lite i mitt huvud, är att som du säger att man borde stödja det här Taiwan då. Varför gör man inte det genom att bara erkänna Taiwan? Varför har de så få länder i världen som erkänner dem som stat?
Ja, för det första så tror jag att skulle man erkänna Taiwan är det inte nödvändigtvis bra för Taiwan. För det skulle ju leda till ett kraftigare agerande från Kina. Så att jag argumenterar nödvändigtvis inte att man ska erkänna Taiwan, utan man ska stödja Taiwan. Det är en skillnad här. Och sen är det ju det. Erkänner du Taiwan så bryter du med Kina. Och krasst så är ju det Kina en ekonomisk aktör som många anser vara mycket viktigare. Så här är det ju mammon som talar, pengarna som talar, snarare än demokrati, mänskliga rättigheter. Så att ska man vara krass så är det ju pengarna här som styr väldigt mycket.
Men den här oroligheten då i området där har ju, och liksom Kinas växande makt har ju gjort andra nervösa också. I Japan så valde man nyligen att dubblera sin försvarsbudget, vilket är ett jättesteg sedan andra världskriget egentligen. För det här gör det här försvarsbudgeten, har jag förstått, till världens tredje största försvarsbudget. Vad är det nu som plötsligt har gjort att Japan öppnar börsen och börjar spendera generöst på den här militären?
Ja, det första är ju Kina. Det är klart att Kina är en aktör som Japan oroar sig väldigt mycket för. Och Kina har ju uppgraderat sin militär enormt mycket de senaste 20-30 åren. Och vi ser nu är det ju en kinesisk militär som är kapabel att föra krig på ett sätt som man inte har kunnat förut. Och sen har ju Japan då territoriella dispyter med Kina. Men sen har ju även Nordkorea kärnvapen. Och risken då att även kanske Sydkorea får kärnvapen. Det är ju en majoritet idag i Sydkorea som anser att man bör skaffa det. Det här förstärks av att vi hade en amerikansk president i Trump som ville lämna Asien. Så det finns en rädsla att USA kanske lämnar Japan och Sydkorea. Och, det, och då vet man ju att om vi stärker vår försvar, ett, så kan vi försvara oss bättre. Men två, vi blir också bättre partner till USA. Så det här minskar ju riskerna att USA lämnar. Och sen slutligen så har vi Ukraina. Ukraina var en signal till Japan att man trodde inte var möjligt att en stat skulle attackera en annan stat på det här brutala sättet. Det var ju det är en fullskalig invasion av en självständig stat. Och helt plötsligt så fick man, okej, om det här kan hända Ukraina, kan hända oss. Kan Kina göra en liknande agerande, eller kan till och med Ryssland göra det mot oss i de norra territorierna? Så att det har varit en väckarklocka för Japan, och stödet för en militär upprustning är just nu har aldrig varit så stort i Japan.
Ja, den här väckarklockan den har tydligen ringt också i Sydkorea, som valde att lägga en sån här stor historisk oförrätt lite så här i en byrålåda. Det handlar alltså om de här koreanerna som tvingades arbeta i japanska fabriker eller användes som sexslavar under andra världskriget av japanska soldater. Japan har inte velat erkänna sin skuld och inte betala någon skadestånd, och det här har lett till väldigt dåliga relationer då med Sydkorea. Som Sydkoreas då president Yoon Suk-yeol då tydligen valde att det här var värt att så att säga lägga åt sidan för att skapa bättre diplomatiska band just nu. Det är ju en enorm gest egentligen. Är det liksom det här vapenskramlet från Nordkorea, är det Kina som oroar, eller är det här världsläget överlag?
Ja, jag skulle säga att allt och lite till. Jag menar, det är ju Kina givetvis som är president Yoon i Sydkorea. Har ju faktiskt sagt att Kina är ett problem, att man ska minska beroendet av Kina etc. Och att man har ju då tydligt ställt sig på den amerikanska sidan. Och Japan blir en naturlig, eller borde vara en naturlig allierad. Det är två demokratier. Och sen har ju båda två allianser med USA. Men man har inget militärt samarbete gemensamt. Så att genom att stärka den koreanska, japanska länken så har det ju en betydligt starkare trilateral allians. Men sen är Nordkorea, och Sydkorea lider av samma osäkerhet som Japan. Kommer USA stanna där? Hur länge kommer de stanna? Det är en sån fråga. Och då blir de här relationerna med Japan också viktiga. Att man har en allierad, har ett samarbete. Men sen, det är lite intressant där du nämnde att Japan har inte erkänt det här och vägrat erkänna sin skuld. Och det är precis vad både sydkoreaner och kineser säger. Men Japan har ju faktiskt erkänt sin skuld och bett om ursäkt. Däremot kanske inte så till den grad som Sydkorea vill ha.
Nej, det är precis.
Och jag tycker det här är ganska bra, för det här är ett steg på en normalisering av relationerna mellan Sydkorea och Japan. Det kommer att ta många år innan det här glöms bort. Så får man ju bara konstatera. Men alltså det som hände under japanska invasionen av Korea. Men samtidigt så är det här ett otroligt viktigt första steg mellan två demokratier i en oerhört utsatt region.
Men då har vi alla de här pusselbitarna då. Kina som rör på sig och problem i Taiwan. Vi har då Japan och Sydkorea som lite så att säga svettas och drar sig för kragen där. Det känns som att det är väldigt mycket som eventuellt skulle kunna gå fel. Om det nu skulle liksom skapas någon sån här gnista som eventuellt skulle kunna leda till någonting större. Vad skulle den gnistan vara? Är det då just Taiwan som är den här liksom brytpunkten? Eller finns det någonting annat som skulle kunna leda till en konflikt?
Det mest sannolika som skulle kunna hända egentligen Sydkinesiska sjön. Men det riskerar kanske inte att vara den här gnistan. Utan vi kanske ser militära operationer i Sydkinesiska sjön. Vi ser sammandrabbningar. Nordkorea skulle kunna vara en sån möjlighet. Men samtidigt så finns det ganska starka checks and balances där som gör att jag tror att det förhoppningsvis är osannolikt, om inte då Nordkorea attackerar Sydkorea direkt. Utan jag tror att det är Taiwan som kan vara den här gnistan. Om nu Xi Jinping bestämmer sig för att genomföra operationer mot det taiwanesiska fastlandet och liksom ön, då tror jag att det kommer att leda till ett amerikanskt agerande, och då riskerar det här att eskalera väldigt, väldigt snabbt. Så att Det här är ju också varför det är så oerhört viktigt att man tittar nu på Taiwan och försöker hitta de här lösningarna som är kanske inte 100% bra, men som kan hålla ner den här riskerna med Taiwan och med den, relationerna över Taiwansundet.
Det finns anledning att följa upp det här med andra ord. Tack så mycket Niklas Svanström, alltså chef för Institutet för säkerhet och utvecklingspolitik, för att du var med i Nyhetspodden.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Nyhetspodden. Thomas Silén heter jag. Ami Lassila producerade och Anne Heikele stod för tekniken. Och som alltid, fortsätt lyssna på oss i framtiden också.